Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Vi fortsätter att gå igenom kitab, Bulugh al-Maram, och vi har kommit fram till kapitel Al-Hath wa al-Khushu' fi al-Salah. Förmaningen och uppmuntringen, eller uppmaningen att ha inlevelse i bönen. Så ämnet idag är Al-Khushu'. Och al-khushu' är någonting som Allah azzawajal har nämnt i Koranen. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Som på svenska kan översättas till inlevelse, koncentration, lugn, ödmjukhet kan man också översätta det till. Och det här är någonting som man ska ha i bönen. När man ber så ska man inte bara be med kroppen. Bönen som muslimen gör är inte bara rörelser. Upp och ner, rukå och sujud, man står och man läser. Utan den är först och främst en bön som är relaterad till själen. Bönen är själslig. Och det är det viktiga. Och därför så kallar ulema, de lärda säger att Al-Khushu är ruh as-salah. Det vill säga bönens själ. Yani det som gör bönen levande. Och Al-Khushu i bönen är först och främst med hjärtat. Att man har lugn. Man är fokuserad. Man är ödmjuk. Koncentrerad. Med sitt hjärta. Först och främst. Och sen kommer per automatik kroppen att följa efter. Taib. Därför, en gång så stod den stora imamen Sa'id ibn al-Musayyib, eller han såg en man som bad. Och i bönen så var mannen distraherad, han stod och gjorde rörelser och massa saker. Då så sa han det här kända uttalandet, om hans hjärta skulle vara fokuserad eller lugnt, eller koncentrerat, så skulle kroppen också vara lugn. Yani, hans rörelser i bönen är ett bevis på att hans hjärta inte är lugnt. Det är inte fokuserat, inte koncentrerat i bönen. Så den sanna koncentrationen börjar från hjärtat. Och inte bara att man står fokuserad eller man står lugnt med kroppen, men hjärtat och tankarna är någon annanstans. Det här kallade Hudayfa för al-khushu al-nifaq. Yani hycklarnas khushu. Den som är tillgjord, det är som ett skådespeleri. Man står ödmjukt för att kanske visa upp sig för folk, men hjärtat står och tänker på någonting annat. Så den första ödmjukheten är den som då finns i hjärtat. Och sen självklart med kroppen. Naam. Och att ha inlevelse i bönen, som vi sa, är kanske en av de viktigaste aspekterna av bönen. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, att de troende har sannoliken fått framgång. أَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, de som ber med ödmjukhet. Till slutet på dessa verser. Och här nämner Allah azza wa jalla de troendes egenskaper. Ungefär 10 stycken. De troende som du kommer att gå gott för. Som kommer att få framgång. Och den första, mest utmärkande egenskapen är att de ber med khushu'. Taib. Och khushu', inlevelse i bönen, är någonting som har blivit sällsynt. Profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, han sa att det första som kommer att tas upp från denna umma, det vill säga innan domedagen, är al-khushu', inlevelse i bönen. Tills ni knappt ser någon be med khushu'. Det kommer komma en tid där ni knappt ser någon som har khushu' i bönen. Så från domedagens tecken som tyder på att domedagen är nära, är att folk kommer att bli distraherade. De kommer att bli, yani, tankspridda. Och det kommer vara sällsynt att se människor be med khushu'. Och speciellt i den här tiden, där ser vi människor som är mycket tankspridda. De går in i bönen och under bönen så står de och tänker på andra saker. Så fort de är färdiga med bönen, nästan springer de för att göra någonting. Det som de stod och tänkte på i bönen. De står i bönen och står och kollar till höger och vänster. Så fort de är färdiga med bönen, de tar upp mobilen. Och liknande saker. Tyder på att, vad var ditt hjärta under bönen? Eller hur? Det var inte fokuserat inför Allah Azza wa Jal. Du var tankspridd, du stod och tänkte på andra saker. Och därför är det väldigt sällsynt att se någon be fokuserad. Eller tala inte om andra, vi talar om oss själva. Att du ber en bön med fokus, med ödmjukhet, med koncentration från början till slut. Det är sällsynt, eller hur? Men det är någonting man alltid ska eftersträva att uppnå. Att försöka uppnå. Och därför är det viktigt när man ska be att man försöker att ha så mycket sinnesro som möjligt. Inte vara tankspridd, inte stå och tänka på andra saker och så vidare. Utan att man är fokuserad. För profeten alaihissalam, han sa att en person lämnar bönen och han har bara fått en tiondels belöning av den möjliga belöningen som man kan få av bönen. En annan får en niondel, en åttondel, en sjundedel, en sjättedel, en femtedel, en fjärdedel, en tredjedel eller hälften. Och hadithen är autentisk. Det vill säga att folk ber, men belöningen för bönen varierar på hur mycket inlevelse du hade i bönen. Hänger ni med? Och därför som vissa lärda säger att du får bara det du har förstått av bönen. I slutändan. Det enda du får av bönen är det du förstod av bönen. Den tiden av bönen, din hjärna var någon annanstans, alltså, den belönas du inte för. Så två personer kan stå och be bredvid varandra. De gör samma rörelser. En lämnar bönen med 100% belöning. Den andra lämnar med 10% belöning. Han förlorade 90 för hans tankar var någon annanstans. Han reste bort med sina tankar under bönen. Så jätteviktigt att man har den här inlevelsen i bönen. Fråga. Att ha khushu', inlevelse i bönen, är det sunna eller wajib? Wajib, mashallah. Ni kör på den åsikten. Majoriteten av de lärda säger att det är någonting som är rekommenderat. Det är rekommenderat. Medan vissa lärda, som Al-Ghazali och Al-Qurtubi, Ibn Taymiyyah, Al-Iraqi, säger att det är wajib. Det är obligatoriskt. Men hur som helst, det är någonting som muslimen alltid ska eftersträva att uppnå. Det finns två viktiga aspekter i hur man kan uppnå khushu' i bönen. Okej, Ibn Taymiyyah, han delar in al-asbab, yani orsakerna, till två kategorier. Den första kategorin är typ, vad kan man säga, vad du ska göra för att uppnå denna inlevelse i bönen. Och han talar om till exempel här förberedelse inför bönen. Man har på sig bra kläder, man har gjort sin wudu lugnt, man går lugnt till bönen, man ber på en lugn plats, liknande saker. Förberedelserna inför bönen. Sen också ett tafarrug, det vill säga att man frigör tid för bönen. Inte att man ber de här 5 minuter man ska be, man har 5-11 andra saker att göra. Nej, man kommer inte be fokuserad. Utan frigör tid för bönen. Ha en rast. Avsluta dina sysslor. Be i lugn och ro. Okej? Okay. Al-itminan. Att man också ber med lugnt i alla moment. Inte att man ber snabbt. Som vissa, det blir gymnastik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nej, utan man ber lugnt, avslappnat. Man ger bönen sin tid. Och sen att man reciterar Koranen lugnt, sansat. Waratilil Qur'ana tartila. Man ska inte stressläsa. Vissa, alhamdulillah rabbil alamin, rabbil malikin, han läser supersnabbt. Ibland du börjar be samtidigt som en person sunnabön. Du läser halva fatiha, han är nere i rukå. Du är färdig med fatiha, han är uppe från rukå. Du ska börja läsa qul huwallahu ahad, han är färdig med sujud, han är uppe i nästa raka. Hur hinner folk be så snabbt? Och få dem för inlevelse i bönen. Hellre att du ber två raka, lugnt, än att du ber fyra snabbt. Hänger ni med? För när du ber lugnt, du får en enorm belöning som vi kommer att tala om. Man läser lugnt. Profeten alaihissalam brukade uttala varenda bokstav, dra ut på vokalerna. Han brukade stanna efter varje vers innan han läste nästa vers och så vidare. De nämner också här ett tenuia, att man har variation i det man läser. Du läser inte alltid samma kapitel. Variera. Om du läser samma kapitel så blir det till slut enformigt. Så variera i det som du läser. Läs inte alltid Qul huwallahu ahad eller falaq eller nas. Idha ja'na surallah. Vissa läser alltid samma sura varenda raka. Utan försök variera. Din bön blir mer levande. Och samma sak i al-adkar. Om det finns möjlighet att variera, variera. Din bön kommer bli mer levande. Och speciellt under sujud. Att man gör olika dua och kallar Allah på olika sätt och så vidare. Det här är den första, de första sakerna som gör att man får inlevelse i bön. Den andra kategorin som Ibn Taymiyyah nämner, det är att man avlägsnar allt som distraherar. Man avlägsnar allt som distraherar i bönen. Och det är det vi kommer att tala om i dagens hadither. Det är det vi kommer att tala om i dagens föreläsning. Naam. Så låt oss då börja med första hadithen. Vem läser? Brakam. Ja.
Abu Huraira radiyallahu anhu sa Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man håller händerna på midjan under bönen. Överensstämd och formuleringen är muslim. Och i Bukhari nämns det vid Aisha radiyallahu anha att hon sa judarna ber på det sättet.
Precis. Ja, första hadithen, den nämns det att profeten alaihissalam förbjöd att man ber med händerna på midjan. Och det nämndes att Ahlul Kitab ber på det här sättet. Taib. Här nämns det att det är förbjudet att stå och be så här. Har ni sett någon be så här? Nej. Ja. De släpper händerna. Det är förbjudet att be på det här sättet. De flesta ulema säger att det är ogillat. Det är makro att be på det här sättet. Och det negerar den här inlevelsen i bönen. För som vi kommer att komma till i bönens beskrivning, så är det sunna att hålla händerna på bröstkorgen i bönen. Att stå så här i bönen. Och då säger de lärda att det här ger mera inlevelse i bönen. Att stå med händerna på bröstkorgen ger mera inlevelse i bönen. En person som står så här, som att han är upptagen. Eller det kan också indikera på högmod att man står så här. Vem står så här framför någon? Ingen gör det. Ska du stå så framför Allah när du ska be? Nej. Så en muslim undviker att stå så. Och också vissa lärare säger att, som Sheikh Abdul Hassan, att det liknar ett kors. Kroppen blir som korsformad när man står på det här sättet. Vilket också är någonting då som man ska undvika i bönen. Nästa hadith. Vem läser?
Anas bin Malik radiyallahu anhu berättade att Allah sände bud sallallahu alaihi wa sallam sa det, om kvällsmaten är serverad så ska ni börja med den innan ni ber maghrib. Överensstämd.
Mashallah. Naam. Här så säger profeten alaihissalam att om kvällsmaten är serverad så ska ni äta först innan ni ber maghrib. Araberna förr i tiden, när det inte fanns den här belysningen som finns idag, arbetade under dagen. Det vill säga att de började sitt arbete efter morgonbönen. Och så har det tror jag varit i alla, inte bara araberna utan alla folkslag. Man jobbar när det är ljust och man sover när det är mörkt. Så vad gjorde de? De jobbade på förmiddagen, morgonen, fram till middagen då man bad. Eller man vilade lite och så gick man och bad. Och lunchen var någonting väldigt enkelt. Dadlar, lite bröd, lite mjölk eller någonting sånt. Och för er som har bott i varma länder så vet ni att man orkar ibland inte äta tung mat. När det är 40 grader varmt, 50 grader varmt. Man äter någonting enkelt. Och sen fortsätter de att jobba mot tills det blir strax innan solnedgången. Och då går de hem och äter ett riktigt mål. De äter kvällsmaten. Okej? Okay. Sen vad hände? Folk började äta efter kvällsbönen. Och sen idag folk började äta efter Isha-bönen. Tills ibland 12 på natten sitter de och äter massa mat. Vilket inte är bra. Du vet själv om du äter massa ris och kött och sen går du och lägger dig. Du kommer sova tungt, du vaknar, du mår inte bra. Svårt att vakna, eller hur? Så det är bättre att inte äta tung mat direkt innan man sover. Men alla kulihal, vad händer här? Om maten är serverad och det kallas till bönen, då har du två val. Att äta maten eller att gå till moskén och be. Vad gör du då?
Du äter lite fast till ungen. Inför bönen.
Ibrahim säger att man äter lite.
Man äter hela måltiden.
Man äter allt, säger Nej. Man äter. Varför? För att är man hungrig och maten är serverad så kommer man inte kunna be med koncentration. Man kommer att stå och tänka på maten. Tänk att du jobbat hela dagen, du har inte ätit på hela dagen. Du är jättehungrig. Och maten är på bordet, det luktar jättegott. Och du ska stå och be. Du kommer stå och tänka på maten. Så ät först istället. Det blir lugn. Du kan be med koncentration. Okej? Okay? Men här nämner de lärda lite kriterier. Som Sheikh Uthaymin. Ett. Du ska vara en person som får äta. Det vill säga du ska inte vara fastande i Ramadan. Din fru ställer fram mat, lunch. Hon fastar inte till exempel. Alltså, du har inte med dig att göra alls den här hadithen. Du ska be dina böner. Två. Maten ska vara serverad. Inte att den är i kastrullerna. Du hinner gå och be. Tills maten blir serverad. Tre. Du ska vara hungrig. Tänk dig du kommer hem. Du har precis varit ute och käkat med dina kompisar. Du är proppmätt. Och din fru ställer fram mat på bordet. Och det är tid för att be. Ska vi då säga att nej, du måste äta innan du ber, fast du är proppmätt? Nej. Det är inte det som hadithen menar. Utan hadithen menar en person som är hungrig. Okej? Okay? En fjärde sak, eller femte blir det kanske, är att det ska finnas tid för att be. Det ska finnas tid för att be. Det vill säga, låt oss säga att du kommer hem och det är 10 minuter kvar tills bönen går ut. Du kommer hem och du har inte bett asr och det är 10 minuter kvar till maghrib. Och maten är serverad. Vad gör du då? Du ber, precis. Du ber först och äter sen. Enligt de flesta av de lärda. En fråga, är det här specifikt för maghribbönen eller alla böner?
Alla böner.
Alla böner, det här nämner al-Malikiya. Att det är för alla böner. För det har nämnts i vissa hadither. Att om maten är serverad och man kallat till bönen utan att specificera vilken bön, så börjar då med kvällsmaten. Det spelar ingen roll om det är maghrib eller isha. Och samma sak alla andra böner.
Vad var nummer ett?
Att du får äta. du får äta, att du är hungrig, att den är serverad, att du har tid att äta. Ja, fyra. En annan sak också, man kan här jämföra andra saker, som en person som till exempel är jättetörstig. Det är samma sak. Han har varit ute och jobbat, det är 40 grader varmt och han ska be. Men han är jättetörstig. Ska han dricka ett glas vatten först och be sen, eller ska han be först och dricka sen? Hadithen bevisar att det är rekommenderat att dricka först. Så han ber i lugn och ro. Taib. En annan rolig fråga som vi en gång frågade Sheikh Obeid. En broder frågade. Han ser en person har varit långt borta från sin fru. Och han är jätte... Yani, han har stark shahwa, yani, lustar. Taib. Och han tänker bara på att vara med sin fru. Okej, okay? Han är väldigt het. Och det är tid för att be, det finns tid för att be. Ska han då vara med sin fru först och be sen, eller ska han be först och vara med sin fru sen? Så sheikhen sa samma sak här, han är med frugan först och sen duschar han och så ber han igen. Så att man inte är, yani, vad säger man, upptagen, när man inte är distraherad, tankspridd, utan man är avslappnad. Man har gjort det man behöver göra innan bönen. Och vissa säger också, som brodern sa, att om man inte är jättehungrig och de har kallat till bönen i moskén, man kan äta lite, några tuggor, gå och be och sen komma tillbaka. Men om man är jättehungrig så får man stanna och äta maten. Man behöver inte gå till moskén och be. Mm.
Gäller det här under fastan också?
Där är sunnat att äta några dadlar, går och ber och kommer tillbaka och äter. Det är även bättre för magen. Ta även en fråga här som de lärde har diskuterat. Det nämndes i en liknande hadith. La salah bi hadrati ta'am. Det finns ingen bön då maten är serverad. Och den kommer komma. Och här, du ska äta först innan du ber. Men om en person ändå ber när maten är serverad, är hans bön korrekt eller inte?
Nej.
Den är batil. Det är Ibn Hazms åsikt. Majoriteten av de lärda säger att hans bön är korrekt. Att det är ogillat att be i det här tillståndet, men bönen är ändå i slutändan korrekt. Okej? Okay. Nästa hadith. Vem läser?
Abu Dharr radiyallahu anhu sa, Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam sa, om någon av er står i bönen så ska han inte borta bort små stenar, eftersom att barnhärtigheten riktas mot honom. Rapporterar Adam 5 med en autentisk kedja och Ahmed la till, ta bort dem en gång eller inte alls.
Mm. Den här hadithen handlar om en person som ber, och när han ska gå ner med ansiktet i marken så ligger det stenar eller någonting där, så han borstar bort dem i bönen. Och det här nämner författaren i detta kapitel för att det negerar också inlevelse. Inlevelse är att du står fokuserad. Du sysslar med så lite sidosaker som möjligt. Okej? Okay? Du är fokuserad på bönen. Inte att borsta bort saker från marken, från ansiktet, fixa kläderna, kolla till höger och vänster, utan du är fokuserad på bönen. Och förr i tiden, på profetens tid, alaihi salam, så var golvet i moskén sand. Det var inte mattor, det var inte heller ett vanligt golv, utan det var sand. Och ni vet, sand, det kan finnas grus och liknande. Och det kan vara obekvämt att få, när man lägger pannan i marken, att lägga pannan på stenar. Det kan göra ont till exempel. Och då är det tillåtet, enligt den här hadithen, att borsta bort dem en gång. Varför en gång och inte två gånger? För att en gång räcker. Har du borstat bort dem, när de är borta, då är de inte tillbaka. Så att den andra gången blir onödigt. Det blir att du börjar att gärna leka eller göra saker som är icke-relaterade till bönen. Så om du måste borsta bort dem en gång. Och här säger de lärda Har du möjligheten så borsta bort dem innan bönen. Då slipper du göra det under bönen. Okej? Okay? Och samma sak idag. Om du ber någonstans, du ska be utomhus till exempel. Och du vill gärna kolla att du kan göra sujud utan att skada dig eller få ont. Eller att det är smutsigt. Fixa det först innan du ber. Okej? Okay? Och här nämndes också ta'lil, yani orsaken. Varför? För att rahma, barmhärtigheten är riktad mot honom. Barmhärtigheten är riktad mot honom. Det vill säga att så länge han står fokuserad i bönen, koncentrerad, så överöses han med Allahs barmhärtighet. Den kommer på honom, mot honom, så länge han står fokuserad i bönen. Men när han börjar kolla höger och vänster, leka med saker, kläder, borsta, alltså då förlorar han den här enorma belöningen. Och också här, de lärda säger att det också är ogillat att hålla på och borsta för mycket då, mer än en gång. Och också från ansiktet och liknande. Vissa gör det när de ber. Varenda gång de går upp, de börjar borsta av näsan, pannan, händerna. Det är onödigt. Profeten Alayhi Salam, han bad en gång utomhus. Han fick sand på ansiktet. Han borstade inte bort under hela bönen tills han var färdig. Han lät det vara kvar under hela bönen tills han var färdig. För att han var så koncentrerad och fokuserad i bönen. Nästa hadith. Vem läser? Har vi någon på den här sidan? Sommar. Iltifat. Att kolla i bönen.
Ja. Tirmidhi nämnde i en hadith, han höll att vara autentisk. Det är Anas, att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa det: jag varnar dig för att snegla i bönen eftersom det är undergång. Men om du måste, låt det då vara i de frivilliga bönerna.
Precis. Den här hadithen handlar om att inte stå och snegla och kolla till höger och vänster i bönen. Utan man ska stå fokuserad. Fokuserad med blicken på platsen där man gör sujud. Innan man ska kolla neråt i bön. Aisha radiallahu anha frågade då profeten alaihissalam om en person som sneglar och kollar till höger och vänster i bönen. Och då så sa profeten alaihissalam att det här är stöld som shaitan skäl från bönen. Och i andra hadithen att det är halaka, det är undergång. Men om du måste göra det, så gör det i frivilliga bönen. Och den hadithen finns det lite svagheter i. Men betydelsen är yani, inshallah, godtagbar. Den här hadithen bevisar att det är ogillat att snegla i bönen. Och det är åsikten av de flesta lärda, att det är ogillat. Medan vissa Zahiriya och Shafi'iya säger att det är haram. Taib. Yani, de säger att det är ogillat att kolla till höger och vänster om det inte finns ett behov. Och generellt, vi har gått igenom innan, att alla rörelser som inte är relaterade till bönen är makroh att göra. Alla rörelser som inte är för bönens bästa eller fördel är ogillade. Och här är en sån rörelse, du står och ber. Så börjar du kolla på vem är i moskén, vad händer, förstår du vad det är för väder. Det är fel. Det går emot att ha inlevelse i bönen. Hade du haft inlevelse i bönen hade du inte stått och kollat till höger och vänster. Och därför förbjöd också profeten alaihissalam att en person kollar som en räv i bönen. Du vet, en räv som spanar till höger och vänster. Du ska inte efterlikna honom i bönen, utan du ska stå fokuserad med blicken neråt i bönen. Men om det finns ett behov så får du kolla i bönen. Till exempel, du måste hålla koll på ett barn, att han inte gör någonting farligt i bönen. Du måste kolla vad imamen gör för rörelse i bönen. Du ska följa imamen. Gör han ruku? Har han gått upp? Har han gått ner? Vad är det som händer med imamen? Du får kolla. Det är okej. För det är för bönens bästa. Det är inget fel i detta. Men vi talar här om att stå och kolla i höger och vänster. I onödan. Okej? Och det här är ogillat, som vi sa. Det bryter inte bönen. Som Ibn Abdelbar nämner från al-Jumhur. De flesta ulema, att det inte bryter bönen. Men om en person vänder sig helt och hållet då? Han vänder sig om och kollar vad som händer bakom honom. Vad händer då? Han har lämnat bönen. Varför? Han har vänt sig bort från Mekka, precis. Så bönen blir ogiltigt. Den här frågan handlar om att vända på blicken och på nacken lite grann. Till höger och vänster. Handlar inte om att vända sig bort från Mekka helt och hållet. Det här är ogillat. Att vända sig bort från Mekka helt och hållet, haram. Och det bryter bönen. Vad menas med att det här är stöld som Satan, Shaitan, tar från bönen? Jo, det menas med att Shaitan, djävulen, han ligger i ständigt bakhåll. Och försöker att förstöra din dyrkan för dig så gott han kan. Han försöker komma in och förstöra för dig. Så han försöker komma och förstöra din bön. För Shaitan vet att om du ber med fokus, med koncentration, med khushur, kommer du att få en enorm belöning. Som vi sa, du kan få en maxbelöning. Och vi nämnde ju hadithen om wudu innan. Att den som gör wudu perfekt och sen ber två raka, utan att stå och tänka på massa saker. Vad får han för belöning? Han blir förlåten för sina synder. Ghufira lahum taqaddama min dhanbi. Han blir förlåten för sina synder. Så Shaitan vill inte att du ska få den här belöningen. Och därför försöker han komma och förstöra din bön. Okej? Okay? Så därför ska man inte lyssna på honom. Och därför, när man börjar kolla till höger och vänster, då har Shaitan lyckats. Att du har vänt dig bort från Allah. Vänt dig bort från fokus i bönen. Och din belöning börjar minska. Då har Shaitan lyckats. Hänger ni med? Och därför nämndes det också att det är yani ihlak. Det är en form av förstörelse. Yani Shaitan förstör din salah. Och det här är den värsta formen av motgång. Att du får en motgång i din dyrkan. Och profeten a.s. brukade be till Allah: Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Och Allah, ge oss inte våra motgångar i våran religion. Vi människor, vi drabbas av motgångar varje dag. Sjukdomar, problem, någon säger någonting dåligt, du förlorar lite pengar, världsliga saker. Men att drabbas av en motgång i religionen, att tappa sin tro, att tappa sin ärlighet, att sluta be, sådana här saker är katastrof. En sån katastrof söker vi skydd ifrån. Vi kan drabbas av motgångar i världsliga saker. Det går att ersätta. Du är sjuk, du blir frisk, du tappar pengar, du får nya pengar, du blir av med någonting, du får någonting nytt. Men om du tappar din religion, din tro, vad ska ersätta den? Det finns ingenting som kan ersätta din tro. Nej, du får komma tillbaka till samma tro. Men det finns ingenting som kan byta ut din tro. Om du krockar med bilen, du kan köpa en ny bil. Men om du förlorar din religion, du kan inte byta ut den mot någonting annat. Utan du måste försöka återfå vad du har förlorat. Och det är den största katastrofen då. Att förlora sin religion. Nästa hadith. Vem läser? Lamin.
Anas radiyallahu anhu sade: Allah sände ut sallallahu alaihi wasallam sade: Då någon av er ber, så för han en tyst konversation med sin herre, så han ska inte spotta framför sig eller till höger om sig, utan till vänster om sig under sin fot, överensstämt och i en annan rapportering eller under sin fot.
Ja. Den här hadithen handlar också om en person som ber och behöver spotta i bönen. Han kanske får någon saliv, snor eller någonting kommer i näsan, matrester i munnen. Och som vi sa förr i tiden, folk bad utomhus, folk bad på sand. Då kan man spotta på sanden. Det är okej. Sen trycka ner det med skon eller någonting sånt. Men idag om du ber i moskén får du inte spotta på mattan i moskén. Det fattar ju alla. Då kan du istället ta upp ett papper från fickan, spotta i pappret, stoppa tillbaka. Det är lugnt. Men om du nu ber utomhus, du spelar fotboll med grabbarna, du grillar. Och ni ska be utomhus på gräsmattan. Och, Marcella, han vill grilla. och du nu vill spotta. Vad gör du då? Du spottar inte rakt fram. Du spottar inte på höger sida, du spottar lite på vänster mot foten, under vänster fot, okej? Okay? Speciellt om du har någon på vänster sida, du kan inte spotta mot en människa utan neråt mot vänster foten. Och det sägs varför, för att man har ängeln som skriver våra goda gärningar på höger sida. Wallah alam. Nah. Så att man spottar då på vänster sida, neråt. Och det här är också generellt, utanför bönen spottar man inte mot Mekka. Man spottar inte rakt fram mot Mekka, utan man spottar på vänster sida och aldrig på höger sida. Wallahu alam. Nästa hadith, vem läser? Just det här, en faida. För det står här. Varför? För att han, för innahu yunaji rabbahu. För att han, yani, ber och kallar Allah subhanahu wa ta'ala. Och du vet ju själv, om du står och pratar med en människa här, du kan ju inte spotta mot honom under konversationen. Och Allah är större, så det är ännu fulare att göra någonting sånt. Så då spottar man på då vänster sida. Nå. Nästa hadith, vem läser? Vem? Abu Krim. Det var en till, eller? Precis. Den här hadithen handlar om att inte be mot någonting som då distraherar. Profeten alaihissalam, han bad här mot den här skynket eller gardinen som Aisha radiyallahu anha hade hängt upp i hemmet på väggen. Och efter bönen så sa profeten alaihissalam, ta bort den här gardinen från oss, för dess bilder distraherade mig under bönen. Och i andra hadithen så fanns det en skjorta som också hade mönster och distraherade profeten i bönen alaihissalam. Så han gav bort den. Han ville inte ha kvar den. Det här bevisar att man ska försöka be på en plats där det inte finns distraktioner, utan där man kan fokusera sig lättare. Till exempel om du nu ska be hemma. Du har en plats du ber på hemma. Försök att be på en plats som är väldigt, vad kan man säga, enkel. Mattan har ingen färg, alltså inte massa mönster, enfärgad matta. Du har inga tavlor eller vasar eller blommor framför dig i bönen. Den här platsen du ber på är en vit vägg och det är en enfärgad matta till exempel. Och du ber också med kläder som är enfärgade, som inte distraherar till exempel. För ibland, jag vet inte om ni har varit med om det här, du står och ber, sen mattan, sen du börjar räkna prickarna på mattan, du ser mönster i mattan. Ni vet, det händer ibland. Och då har du tappat fokus helt plötsligt. Till skillnad från den här mattan till exempel, den är helt grön. Du gör inte det. Taib. Så man försöker att be på en plats som inte distraherar. Och de säger också här, de lärda, och det här är konsensus, att det här är rekommenderat. Man undviker också att ha saker framför sig som distraherar. Till exempel, du har inte en tv på fotbollsmatch och du ska be. Hur ska du bli fokuserad? Du kommer stå och lyssna. Eller hur? Eller radio är på. eller idag mobilen är på. Mobilen ringer, du kommer inte bli fokuserad i bönen. Stäng av den. Och inte bara som vissa gör, de sätter den på vibration. Det är också psykande, distraherande. Mobilen skakar till hela fickan. Du kommer undra, vem är det som ringer? Eller hur? Och du kommer tappa fokus. Stäng av den helt och hållet. Och till och med, du vet, i moskén, när folk har vibration, du hör. Bzzzt. Och ibland, personens ficka är emot dig. Du skakar till. Hänger ni med? Stäng av mobilen helt och hållet. Stäng av tv, stäng av radio. Om du har mat som kokar häftigt på spisen, stäng av den. Du har barn som kanske skriker någonting. Lämna dem till frugan eller någonting. Så att du ber så lugnt som möjligt. Okej? Okay? Ta bort allt som distraherar. Ja. Hadithen bevisar också att profeten a.s. blir påverkad som resten av människor. Alltså han var inte så här, han blev inte påverkad av någonting. Jo, han blev också påverkad av saker som vi kan bli distraherade av. Men inte på samma nivå som oss. Han hade ju självklart mest fokus av alla av de som ber. Hadithen bevisar också att det är ogillat att förgylla och försköna moskéerna. Vi talade om hemmet. Nu talar vi också om moskén. Tyvärr vissa moskéer, de målar mönster på väggarna. De hänger upp massa tavlor på väggarna. Allah, Muhammad, alaihissalam, vikr efter bönen. Massa tavlor, bönetider, bönetavlor. Massa saker. Och ibland färger, mönster, blommor och liknande på väggen. Och mattan, massa färger. Och då blir du blir distraherad. Och det här är någonting som profeten Muhammad, alaihissalam, har nämnt. Att det kommer att komma en tid då människorna skryter med varandra om vem som bygger den finaste moskén. Han sa från domedagens tecken, en yatabaha an-nas fil masajid, att folk börjar skryta om moskéerna. Och sen så sa Anas, och sen kommer de inte ta hand om dem. Yani de satsar 10, 20, 30, 40 miljoner dollar på att bygga en moské. Alltså min moské ska vara finare än hans moské. Mera färger och mera bla bla bla. Och sen när du går till moskén, den är tom nästan. Det är inte därför vi ska bygga moskéer. Och vissa kör med argumentet, men vad då? Ska kyrkan vara jättefin och moskén ska vara simpel? Ja, det ska den. Det viktigaste med moskén, det är inte att den ska vara vacker, den ska ha marmor, den ska ha guld, den ska ha dekoration. Nej, den ska ha fyra väggar. Den ska skydda från kyla, regn, från sol. Och du ska kunna be till Allah. Det är det viktigaste. Och lägg istället de här extra pengarna på att bygga mera moskéer. Eller ge till fattiga människor. Än att du lägger tusentals miljoner på att bygga en supermoské. Som har största lampan, största mattan, största... Ni har sett det här. Och guld, jag vet inte vad. Det är onödigt. Och sen tappar du fokus i moskén. Hellre en simpel moské. Profetens moské, alaihissalam, det var sand på golvet. Väggarna var av sten. Det var lera. Pelarna var palmträd. Taket palmblad. Alhamdulillah, det var bästa moskén i världen. Är det inte så? Ja? Och det kostade kanske ingenting nästan. Så, subhanallah. Och Ibn Abbas, han sa, لَتُزَخْرِفَنَّ الْمَسَاجِدِ أَوْ لَتُزَخْرِفَنَّهَا. Ni kommer att förgylla moskéerna så som judar och kristna förgyllde deras kyrkor och synagogor. Det kommer att komma muslimer som kommer att tävla med kristna och judar i att bygga flashiga och fina moskéer. Och det har hänt idag. Subhanallah, det har hänt idag. Och det kan man se. Wallah al-musta'an. Ja. Så det här ska man då också undvika. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att hänga upp gardiner eller tyg på väggen eller över fönster eller över en dörröppning som Aisha här gjorde. Felet var inte själva gardinen utan felet var mönstret på gardinen. Det var därför han tog ner. Så att det är tillåtet om det finns ett behov att hänga upp en gardin. Men om det bara är slöseri, att man täcker väggarna med massa gardiner och sånt, och det inte finns ett behov, då är det överflödigt. Och profeten alaihissalam han sa: vi har inte blivit beordrade att klä våra väggar. Hadithen bevisar också att tankar och distraktioner i bönen inte bryter bönen. För profeten alaihissalam han sa: de distraherade mig i bönen. Han sa inte de bröt min bön. Så att bli distraherad och tänka på någonting annat bryter inte bönen. Men som vi sa, det minskar ens belöning och tar bort ens fokus. Ja. Nästa hadith, bara två korta hadither kvar. Där nämner Jabir ibn Samura radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa att folk måste sluta upp att lyfta blicken mot himlen i bönen, eller så kommer de förlora blicken, berättad av Muslim. Och från Aisha radiyallahu anha att hon hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att det finns ingen bön då maten är serverad eller då en person är nödig eller håller tillbaka när han vill gå på toaletten. Ja. Den första hadithen bevisar att det är haram att kolla upp mot himlen eller taket i bönen. Och det här är vad de flesta ulema säger, att det är haram att kolla upp mot himlen. Vissa ulema säger att det är makruh, det är ogillat. Men vad som verkar vara mest korrekt är att det är haram, det är förbjudet att kolla upp i bönen. Och som vi sa innan, det här är som att kolla till höger och vänster. Det tar bort din fokus i bönen. Du ska inte kolla uppåt mot himlen i bönen. Får man kolla uppåt när man gör dua? Utanför bönen? Får man det? Får man säga Allah? Nej, det får man. Det är tillåtet. Men i bönen, nej. Ska man inte kolla upp mot himlen. En annan fråga som är relevant här. Får man stänga ögonen i bönen? Får man be med stängda ögon?
Nej, men eller man säger om du har svårt att koncentrera dig, vissa säger att du kan blunda ögonen.
Han säger nej. Taib. Här nämner Sheikh Bassam i förklaringen att det är ogillat att stänga ögonen i bönen, för att man efterliknar då vissa Ahlul Kitab. Och att det kan leda också till trötthet, förutom om en person behöver stänga ögonen i bönen. Då är det inte längre ogillat. Och så citerar han Ibn al-Qayyim. Och han säger att det var inte från profetens vägledning alaihissalam att blunda i bönen. Han brukade ju kolla och fokusera blicken på platsen av sujud. Och han säger här Ibn al-Qayyim as-sawab, i slutsatsen. Att om det ger mera khushu att be med öppna ögon så är det bättre. Men om det finns något som förstör hans khushu när han har ögonen öppna, gärna mellan honom och qibla, som till exempel förskönning, förgyllning, dekoration som distraherar, då är det inte ogillat att stänga ögonen. Qat'an, yani, inte alls, inte enligt någon. Och han säger till och med, vi kan säga att det är rekommenderat under sådana förhållanden. Vilket överensstämmer bättre med religionens principer. Yani det är katastrof framför dig. Som vi sa, du ber, någon sätter på tvn framför dig, något barn till exempel. Och du kan inte koncentrera dig alls. Men om du stänger ögonen, du kan. Alltså, då är det bättre att stänga ögonen. Men generellt annars, du ber med öppna ögon och stänger inte ögonen. Eller vi sa, du ber och det kommer rök i ögonen som stör. Eller massa pollen. Det kliar. Du kan inte stänga ögonen. Du har en anledning, Jani. Då är det tillåtet att stänga ögonen. Den andra bestämmelsen från hadithen är att man ska inte be när man är nödig, när man vill gå på toaletten. Och då ser här de lärda. Vare sig en person blir kissa eller det är avföring och till och med gaser. han håller tillbaka. Och det är på gränsen till att han ska tappa sin wudu när som helst. Man ska inte be ett sådant tillstånd. Det är bättre att du går och gör om din wudu. Även om det innebär att du kommer missa att be i jama'a. Taib. Och sen har de lärda här diskuterat. Är bönen giltig eller ogiltig? Om man ber ett sådant tillstånd. Och det som vissa lärda säger att om man är så nödig att man inte kan koncentrera sig. Du är helt borta. Alltså din bön är ogiltig. Men om det är lite och du håller tillbaka så är det ogillat. Och din bön är korrekt. Okej? Men som vi sa, det är bättre att man går och förnyar sin wudu innan man ber i ett sånt här tillstånd. Och sen sista hadithen nämner författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihissalam sa att gäspa ifrån shaitan. Om någon av er gäspar så ska han hålla tillbaka så gott han kan eller knipa igen, berättade Abu Muslim, och Tirmidhi la till i bönen. Now, den här hadithen handlar om att gäspa, och det talade vi om i söndags. Och där nämnde vi då här samma hadith, att gäspa ifrån shaitan. Och att gäspa tyder på vad? Att man är trött, man är lat, man är seg. Vilket är ogillat. Tror ni en person som är lat, trött och seg kommer att be med khushu? Nej. Han kommer inte vara fokuserad i bönen. Han kommer stå och slumra till och vara jättetrött och så vidare. Så att gäspa är från shaitan. Det gör dig tröttare. Så om det kommer gäspningar i bönen, försök då hålla tillbaka. Eller om du öppnar munnen och gäspar, täck då munnen. Håll för med handen. Okej? Eller med armbågen eller någonting. Så att du inte gäspar med öppen mun. För shaitan går in, shaitan skrattar åt dig om du gäspar med öppen mun. Så man håller tillbaka. Det här är det som är rekommenderat om en person då gäspar i bönen. Och också att man, om man är sådär seg och trött, att man innan bönen till exempel går och tvättar sig, wudu så man blir pigg, kanske tar lite frisk luft eller någonting, kanske tar en kaffe, så att man är pigg när man ber, att man inte är som en seg halvdöd person i bönen. Utan Allah azza wa jalla tycker om den troende som är pigg och energisk. Det är så man ska vara i bönen. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Jag har en fråga.